Så gott att se er allesammans. Några veckor sedan. Min fru har varit i USA. Jag ska inte berätta så mycket om vår USA-resa mer än att vi hade det väldigt, väldigt underbart på många sätt. Det är en del kontrast givetvis. Men Jesus är densamme här. Som han är där. Att få vara, kort ska jag bara säga att vi, förutom tid med Joe Lee och familjerna, så var vi väldigt mycket i två församlingar. En baptistförsamling och en luthersk församling. Den lutherska församlingen är grundad 1851 av svenska missionärer. Och är en starkt växande karismatisk församling idag. Man samlar nu för 1800 människor till gudstjänst. I en stad som Motala. Och det är inte den enda församlingen där. Nu är det här ett bibelbält i USA. Och de står för jättestora utmaningar. Och när man är där så blir man ju inspirerad av dessa stora församlingar. Men man känner också att vi i Sverige, som är det land där sekulariseringen är starkast, har så mycket att ge dem också. Därför att de möter såna oerhörda utmaningar om cirka 20-30 år. Men också oerhört mycket av uppmuntran, och man kände att här är man inte lillebror som kommer, utan man möts på en fantastisk gemenskap. Den andra församlingen, en sydstatsbaptistförsamling som samlar cirka 20 000 människor varje helg. En församling som grundades 1994 av 8 personer. Och det här är ingen sån här megaförsamling som bara drar dit sig folk därför att det här är hippt att vara. Utan man är en bibelbaserad församling. Man är en församling som håller på med lärjungaskap. Och jag ställer frågan, för de hade en fantastiskt fin dopgrav utanför sin kyrka. Eller kyrka, det var ett enormt campusområde på kanske 60 000 kvadratmeter. Man döpte cirka 2400 människor förra året. Det är ju oerhörda siffror. Sen har också en församling som är väldigt involverad i både i mission i Haiti, i Afrika, Honduras, och sen är man involverad i Sverige. Man vill stötta församlingsplantering i Sverige, man vill stötta ledare i Sverige. Ja. Det var lite kort om USA. Vi ska väl se om jag och Camilla kan berätta lite mer sen, men det är väldigt roligt att vara tillbaka. När man satt på flyget hem så kände man, nu vill jag jobba. Jag ska predika idag och rubriken är Guds ord förvandlar. Under ett antal söndagar så ska vi uppehållas vid vår vision. Hur kan vi förverkliga vår vision, som är att vi vill vara Jesu efterföljare, som med ord och handling utbreder Guds rike. Och en väldigt viktig grund, teologisk grund i vår församling är Bibeln som auktoritet. Och jag har satt rubriken Guds ord förvandlar. Herre, jag ber nu om din hjälp att förkunna ditt ord. Tack att ditt ord är sanning. Tack att ditt ord är liv. Och jag ber att du, helige Ande, hjälper mig att predika. I Jesu Kristi namn. Amen. Det är viktigt med en tydlighet som församling. Och jag tror att vi vill vara en församling som litar på Bibeln. Som har en tillit till Bibeln som Guds ord. Jag är tacksam över att få vara pastor i en församling där vi sätter Bibeln högt. Att Bibeln är relevant på allt sätt. Guds ord förvandlar. Det är rubriken idag. Jesus säger så här på ett ställe i Johannes evangeliets 6:e kapitel, vers 63. Det här är ett ord, en vers som jag vill ska få följa med genom hela predikan. Där säger Jesus så här: det ord jag har talat är ande och liv. En gång till. Det ord jag har talat är ande och liv. Alltså, Bibeln handlar inte om doktriner. Bibeln handlar egentligen inte om lag, utan om liv. Det ord, säger Jesus, jag har talat är ande och liv. Och jag har den tilliten till Bibeln att Guds ord vill uppenbara för oss Jesus Kristus. Han som är det levande Guds ord. Det levande Guds ordet Jesus Kristus kommer till oss i Bibeln. Där har min utgångspunkt idag. Och det första jag vill stanna inför som rubrik är att Guds ord vill forma oss. Guds ord formar oss. Vi finns i en tradition, en kristen tradition, där vi ser Bibeln som en auktoritet för vår tro och vår efterföljelse av Jesus. I Markus kapitel 1, vers 20 säger folket så här om Jesus: folket häpnar över hans lära, att han undervisar dem med auktoritet och inte som det skriftlärda. Jesus, han talade ut Guds ord till människor. Och det var med kraft och det var med auktoritet. Och på samma sätt så kommer också Bibelns ord till oss i kraft och i auktoritet. Det oerhörda är att den helige ande som inspirerade Jesus då han undervisade om Guds rike, samma helige ande har funnits med i processen av både Gamla testamentet och Nya testamentet. Det är samma helige ande. Och det står så här i andra Timoteus 3:16, ett mycket intressant bibelord, där det står så här: hela skriften är utandad av Gud. Hela skriften är utandad av Gud. Vad menas med det? Utandad. Det här för mig tanken till skapelseberättelsen, faktiskt. Där Gud blåser in sin livsande i människan och människan som då var materia får liv. Och det tror jag händer med det skrivna bibelordet, Guds ordet, att det får liv genom den helige ande. Det är självklart inte en bok vi följer. När vi säger att vi tror på Bibeln så är det ju inte en bok vi följer. Utan det är Jesus Kristus vi följer. Och han kommer till oss genom Guds ord. Han är det levande Guds ordet. Jag tänkte på vad David skriver i den 23:e psalmen. Han säger så här: han för mig till vatten där jag finner ro. För mig går tanken till Jesus. Han säger så här: om någon är törstig, kom till mig och drick. Det är en övertygelse hos oss, hos mig, att det kristna livet är att följa Jesus. Han utmanade människorna och sa: följ mig. Samma ord kommer till oss genom Bibeln. Jesus säger: följ mig. Det är därför det är viktigt att läsa Bibeln. Inte för att du ska behaga Gud, utan för att Guds heliga ande vill dra dig in i en intim gemenskap med Jesus. Hans ord är liv. Det står så här, Jesus säger själv i Matteus 4: människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Det är därför vi dagligen ska läsa Bibeln. Inte för att det ska stilla ditt dåliga samvete på något sätt. På samma sätt som din fysiska människa behöver mat, så behöver din ande, ditt inre liv, hungrar och törstar efter Gud. Jag tycker det är häftigt med det samspel som är mellan Bibeln som är Guds ord, inspirerat av den helige Ande, och den helige Ande som bor i dig. Det sker någonting när Guds ord kommer in i ditt liv. Jag har själv fått vara med om hur bibelord blir levande och talande direkt in i min livssituation. Det här hände mig faktiskt häromdagen. Jag satt och läste Romarbrevets första kapitel och jag läser en vers och jag berörs av Guds kärlek. Jag läste den här versen. Paulus skriver till de kristna i Rom. Bland dessa, de heliga talar om, bland dessa är också ni. Jag är också med där. Bland dessa är också ni som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Det kanske inte blir en väldig uppenbarelse för dig just nu, men för mig när jag läste Bibeln så blev det så oerhört talande. Jag är kallad att tillhöra Jesus Kristus. Men det är inte alltid det känns så inspirerande då du läser Bibeln. Eller hur? Men det oerhörda är att det likväl är ande och liv. Och någonting sker med dig då du tar in Guds ord. Det är inte alltid gott att äta havregrynsgröt. Men ibland är det det. Men likväl när jag äter havregrynsgröt så får jag energi. Det ger mig kraft. Och det oerhörda med den helige ande, det är att när Guds ord finns i mig så är det liksom ett förrådshus. Och jag har varit med oerhört många gånger. Det var ett kraftigt uttryck, men det stämmer faktiskt. Hur Guds ande kan ta bibelord som jag har läst. Och helt plötsligt så talar det rätt in i en situation. Det kristna livet handlar om att följa Jesus. Det är därför du ska läsa Bibeln. Därför vill dra dig in i en djup relation med honom. Därför är det inte en moralbok vi följer. Utan det är det levande ordet Jesus Kristus. Därför tror vi att Guds ord har kraft att förvandla. Det är anledningen till att vi predikar och undervisar utifrån Bibeln. Vi tror att Guds ord har kraft att förvandla. Det ord jag talar till er är ande och liv. Därför är det ju viktigt att det som sägs från en predikstol ska vara levande. Ska ge kraft till dig. Då Jesus undervisade lärjungarna och folket om Guds rike, så var det inte med tomma ord, utan det var med kraft. Och människor berördes av budskapet. Människor blev helade, befriade och upprättade. Då Jesus talade så var hans ord skapande. Vi hörde Elinor läsa att genom honom har allt blivit till. Det är den kraften som Guds ord har och som Guds ord vill ha i ditt liv. Och det här är faktiskt vad vi ser ibland oss på olika sätt. Jag är så fascinerad av vad Gud gör. Nu fick vi höra ett vittnesbörd av Elinor. Det är ett av många vittnesbörd om vad Gud gör. Och Bibeln säger att Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Det är därför jag börjar mer och mer faktiskt när jag ber mina böner. Det behöver inte du göra, men jag gör anspråk på vad Guds ord säger. Så därför när jag ibland ber så citerar jag Bibeln i min egen bön. Inte för att jag ska försöka tala om för Gud. Utan för vad som händer då jag talar ut Guds ord. Det kan vara omständigheter, svårigheter som verkar helt och hållet oövervinnliga. Men då jag fylls av Guds ord och får tala ut Guds ord, då händer saker. Det är min erfarenhet. Det andra, jag har satt rubriken, vi proklamerar Jesus. Det är omöjligt att ha Bibeln som auktoritet och inte samtidigt älska Jesus. Det leder till kärlek till Jesus. Kärlek till namnet Jesus. Jesus säger själv så här i Johannes 14, vers 23. Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Där förstår vi att det är en kärlek som måste få konsekvenser. Om jag älskar Jesus håller jag fast vid hans ord. Det är ett namn som ska lyftas högt i våra liv. Vi hade undervisning om dop bland våra konfirmander i torsdags. Och man kan inte tala om dop och inte samtidigt tala om att älska Jesus. För det är vad dop är. Att älska Jesus. Ungefär 100 000 människor kommer under 2012 att dö för namnet Jesus. Vad gör att en människa går i döden, martyrdöd, för hans namn? Det måste bero på att man älskar Jesus. Vi behöver fler vittnesbörd ibland oss att vi älskar Jesus. 1904 startade en väckelse i Wales som pågick ett antal månader. Och det som var, så att säga, den utlösande faktorn var en ung 18-årig flickas vittnesbörd i en torr församling. Det var dött. Och hon säger, jag vill bara säga att jag älskar Jesus. Jag tänker på Adil, vår irakiske vän som kommer att gå lite i vår församling. För ett par år sedan så intervjuade jag honom här i en gudstjänst. Och han har lidit mycket för sin tro på Jesus. Han har betalat ett högt pris för att följa Jesus. Han har förlorat allt. Jag ställer frågan till honom i den gudstjänsten. Hur kan du fortfarande tro på Jesus? Och tittar han på mig och på er. Och så säger han. How? He's my life. Han är mitt liv. Tänk att kunna säga med Paulus. För mig är livet Kristus. Ni bara pratar om den här Jesus hela tiden, sa en person vid ett kyrkaffe för ett antal år sedan. Personen var upprörd över att det var så mycket Jesus i den här gemenskapen. Jag är glad över att det pratas så mycket om Jesus. Jesus är helt unik. När man läser Bibeln så blir det tydligt. Han är helt unik. Han har sagt så här. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det här är inte bara en doktrin som vi läser utan Jesus har uppenbarat sig själv. Vittnesbördet som Elinor gav vittnar om det. Han är unik. Han är mitt allt. Det här oerhörda säger Bibeln om Jesus. Kolosserbrevets första kapitel, vers 19. Här förstår vi att Jesus är inte lära. Jesus är inte religion. Utan i Jesus var Guds fullhet. Det står så här. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Sverige är sekulariserat, säger vi, men det är väldigt religiöst. Oerhört religiöst. Och jag tycker det är väldigt spännande att vara kyrka i vår tid. Jag var så ivrig att komma hem från USA, som jag sa. För jag vill vara här. Här händer hela tiden saker. För Gud verkar. Så här sa de första kristna. Apostlagärningarnas 4:e kapitel. Hos ingen annan finns frälsningen, vers 12. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människorna genom vilket vi blir frälsta. Det här är ju oerhörda anspråk och det måste ju kunna bevisas, eller hur? Jag tycker det är mycket intressant med att kunna debattera kristen tro och sanningshalten i evangelien och så vidare. Det är jättebra. Men det som mer än allt bevisar att det är sant, det är att Jesus själv uppenbarar vem han är. Hänger ni med? För några dagar sedan åt jag lunch på Platengymnasiet. Med två killar som kallar sig själva ateister. Men det är märkligt mycket ateister vill prata om Gud. Jag tror att det ibland är mer tro hos ateister än någon annanstans. Och där vid bordet så står också två av våra ungdomar som finns här i kyrkan. Och då säger en av de här killarna vid bordet som är ateist. Då säger han så här. Det är väl så att antalet kristna blir allt fler i vårt land, eller? Ja, sa jag. Så är det. Det är en djupgående värdering i vår församling att människor behöver höra om Jesus. Jag vet det. Över vad han har gjort på korset. Men det är också en värdering som måste påverka våra liv personligt. Inte att vi som kyrka och församling tycker att det är viktigt, utan att det är viktigt i mitt liv. Jag tror utifrån Bibeln att en människa utan Kristus är förlorad. Det är konsekvensen. Jag förstår inte Bibeln på något annat sätt. Människan måste bli försonad med Gud. Det är människans största, viktigaste behov. Att bli försonad med Gud. Korset visar på det oerhört allvarliga. Eller hur? Samtidigt som det visar på Guds enorma kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek, står det, att han gav sitt liv på korset. Och det här är vittnesbördet i vår tid. Det är vittnesbördet för vår församling i vår tid. Vittnesbördet om Jesus Kristus. Det sista jag vill stanna inför. Gud kallar människor till omvändelse. Och det är viktigt när vi talar om omvändelse att det handlar om Guds kärlek. Jag vill säga det innan jag går vidare. Gud längtar. Gud längtar här mer än oss alla efter varje människa som lever borta från honom. Människan behöver omvända sig för att få det rätt ställt med Gud. Bibeln säger så här. Alla har syndat och saknar härligheten ifrån Gud. Vi saknar det vi en gång skapades med. Något oerhört har gått förlorat. Ett akut, allvarligt läge för varje människa som inte känner Jesus. Det är utmanande att tala om synd i vår tid. Ett ämne som undviks. Men om jag var läkare och har en cancerpatient framför mig och jag struntar i att berätta om diagnosen. Om jag struntar i att berätta att det finns en behandling för det här. Jag låter det bara vara. Jag skulle inte vara läkare många timmar till. Vad tror ni? Jag tror inte det. Skriften säger, syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Jag tycker inte det är svårt att tala om synd med människor som längtar efter Gud. Jag möter en väldig medvetenhet om den trasighet, den kluvenhet som finns i ens liv och vad det ställer till med i ens liv. Och det är heller inget längre som förvånar mig hur människor lever. När jag möter människor så kommer ofta det här på tal om den trasighet man upplever inom sig. Samma kille som undrar om inte antalet kristna i vårt land ökar ställde också frågan till mig, vad är den värsta synden? Jag svarade, det är att avvisa Jesus. Det är att avvisa Jesus. Sen hade vi ett samtal om, vad innebär det att avvisa Jesus och sen försöka leva sitt liv? Det går inte särskilt bra i långa loppet. Jag tycker däremot att det är mycket större problem att tala om synd i kyrkan. Vi har mycket mer problem med synd än vad människorna utanför kyrkan har. Många gånger. Marcus Birro, han talade i Kungsportskyrkan i veckan. Och jag var inte där, men enligt journalisten i tidningen Vännen idag så var han lite av en väckelsepredikant, den är Marcus Birro. Då han går ner ifrån sin talarstol, eller vad han har där, och med en frågande blick riktar sig till dessa frikyrkliga kristna och han säger att han inte kan förstå hur gammelkristna rationaliserar bort bibelordet och inte tror på förbönens makt. Tack gode Gud för predikanter som Marcus Birro. Du vet, det är inte sekulariseringen i samhället som är problemet, utan det är kyrkan. Sekulariseringen i kyrkan, det är problemet. Gud kallar människor till omvändelse. Det är han som gör det. Hör ni vad jag säger? Det är han. Det är den heliga ande som uppenbarar för människor vad synd är. Det är Guds heliga ande som ger detta desperata behov efter att bli försonad med Gud. Och jag har en tillit till den heliga ande. Att den heliga ande har förmågan. Han har förmågan här just nu. Att ta Guds ord till en människa och tala. Det är vad den helige ande gör. Den helige ande är så suverän att han kan både förklara vad synd är och vad Jesus har gjort. För det hänger ihop. Gud älskar människan. Jag tänker på min mentor i Stockholm som berättade om i deras församling så är det människor med allt möjligt i bagaget möter Jesus. Så det är ju ganska bibliskt. Han berättade om en lesbisk kvinna som hade mött Jesus. Och där Guds ande började tala till henne om sexualiteten. Och ett beslut hos henne mognade fram att jag kan inte leva i den sexuella relation jag lever i tillsammans med en kvinna. Det är för att det inte var Gud har tänkt. Min mentor hade inte sagt ett enda ord. Den helige ande hade undervisat. Och så kommer doptillfället där hon i gudstjänsten i New Life ska döpas. Och med i gudstjänsten sitter hennes före detta partner. Och ser hur den kvinna som hon har älskat under lång tid överlåter sig till Jesus och ett liv tillsammans med honom. Det är den helige ande som gör det. Det är inga moralpredikningar som förändrar någonting i människors liv. Det är den helige ande. Jag berättade ju för er i en predikan för en tid sedan om en ateist. Det är mycket ateister här. En ateist som bara vill tala om Gud så fort vi träffas. Nu har det hänt någonting mer i min relation till den här ateisten. För några månader sedan så tyckte han att det var helt sjukt att kristna människor överlåter sina liv till en Gud som inte ens finns. Samma ateist tycker att det är helt okej numera att pastorn ber för honom. Det är den helige ande. Det är den helige ande. Det för mig nu mot slutet av predikan. Gud kallar människor till omvändelse därför att han vill hela. Han vill hela människor. Till ande, till kropp och till själ. Jag berättade också i en predika för några veckor sedan att jag fick be för min svägerska. Kommer ni ihåg det? Gud gör oerhörda saker i hennes liv. När jag var i USA fick jag ett sms. Vi hade också mycket korrespondens och min bror fattade inte riktigt vad som händer. Men ett helande har påbörjats i min svägerskas liv. Och helandet började med att hon fick en helad upprättad relation med Jesus. Det är nyckeln till helande, till våra kroppar och till våra själar. Det är mycket som är fördärvat i våra liv. Men evangelium uppenbarades i Jesus Kristus till upprättelse, till hela människan. Jesus fick frågan, han fick nog frågan ganska många gånger hur han kunde umgås med vissa människor. Han svarade vid ett tillfälle så här: det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Det är inte kristen moral som är evangelium. Det är Kristus själv som är evangelium. Står ni skillnaden? Jesus, ett sista bibelord här. Jesus, han sa till människor som var tyngda av lagens börda. Du vet, lag, det tynger ner. Nåd befriar. Han säger så här: ta på er mitt ok och lär av mig. Han säger: mitt ok är milt och min börda är lätt. Det är det här Guds ord gör. När du får in Guds ord i ditt liv så leder det till befrielse. Det leder till helande. Det leder till upprättelse. Det var Gud kallar dig in i. I det liv som han vill dela med dig.